Vi ber tillsammans. Tack Herre för den gåva som vi har fått samla in, och vi ber om din välsignelse över den för ditt verk. Och tackar dig igen för hela den här fridhälsosången och för allt som den har fått betyda för så många människor. Vi är så tacksamma till dig. Tack också att du är här nu. Tala till våra hjärtan. Öppna våra hjärtan för ditt ord och öppna ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Hur många av er har tappat bort sina nycklar någon gång? Oj. Här delar församlingen. En del är väldigt ordentliga. Jag får bekänna då att jag hör till dem som faktiskt har tappat bort mina nycklar. Och just den här nyckelknippan, den var försvunnen faktiskt i flera månader. Jag är glad och tacksam att det inte var den här. Då vet jag inte vad Marianne hade sagt till mig. Nej, det var den här. Det var nyckeln hem. Och den var borta i flera månader. Och ni vet hur det är när någon, en nyckel kommer bort, eller en nyckelknippa. Det är jobbigt, eller hur? Man funderar och funderar. Vad i all sin dag hände? Var, när, hur? Man går tillbaka i tankarna. Och man tänker, ja, där gjorde jag det och där gjorde jag så. Och sen gick jag dit och så var jag där. Ja, ni vet hur det är. Och till slut tänkte jag, nej, jag måste väl ha tappat dem mellan kyrkan och när jag cyklade hem. Jag tänkte, jag borde ha hört någonting också. Nej. Ingenting hjälpte hur man än försökte minnas. Till slut en dag efter, alltså flera månader, och tack och lov så hade man ju lite extra nycklar. Så upptäcker jag den här nyckelknippan. Då ligger den mellan madrassen och sänggaven. Det var du. Ja, det hör ni. Det var Helena som hittade den. Ja. Där låg den i alla fall. Alltså, vi klarar oss ju inte utan nycklar. Vi behöver dem till allting. Vi behöver dem till huset och till bilen och till cykeln och till kyrkan. Ja, till ljudet. Ibland så vi letar efter nyckeln till ljudet. Den finns ju alltid, men det är inte alltid den finns precis när man vill ha den. Helena har en bild på en av sina almanackor där det står att låsa upp går bara med rätt nyckel. Och visst är det så. Och jag tänkte att vi ska titta på tre sådana här viktiga nycklar i Guds rike. Nycklar som låser upp. Som leder till ett andligt skeende där vi får uppleva befrielse och frihet från allt det som vill binda. Nycklar som kan skapa ett klimat där människor får möta Jesus, där Guds rike blir synligt på ett ännu tydligare sätt. Jag berörde ju de här nycklarna i upptakten till vårt barn- och ungdomsarbete. Men jag skulle vilja ta fram dem igen och nu lite utförligare för oss alla här på Fridhäll och inför hösten här i våra församlingar. Det finns naturligtvis fler nycklar, men jag tror att de här tre tillhör de allra viktigaste att låsa upp. Där det kan verka helt stängt. Och jag har tagit med mig några nycklar här. Och den första, den är bamsestor. Jag tror jag har medvetet tagit den största nyckeln först. Den ligger och pryder hemma i våran trappa faktiskt. Men de hade väl sådana här stora nycklar förr i tiden. Det måste de ha haft, va? Kanske var till något slott, vem vet. Men i alla fall, det här får symbolisera bönens nyckel. Bönens nyckel. Jag tror att det är den faktiskt den största och den kanske allra viktigaste nyckeln. Jakob skriver i kapitel 4 och vers 1. Ni har inget därför att ni inte ber. Det är verkligen rakt på sak. Utan krusiduller. Och jag tror att det är så att bönen faktiskt är en outnyttjad nyckel. Eller en underutnyttjad nyckel kanske är rättare. trots att den öppnar så mycket som tidigare varit stängt. Och är det någon som uppmuntrar oss gång på gång att be, så är det Jesus. Ett av de tillfällena är i Lukas kapitel 11. Där läser vi om ett av de många tillfällen då Jesus stannade upp just för att be. Bönen för Jesus, det var en livsstil. Ja, det var en livsnödvändighet även för honom. Han som var både Gud och människa. Och det exempel som han gav, det skapade en oerhörd längtan hos hans lärjungar. Så att vid det här tillfället så kommer de fram till honom och så säger de: Jesus, lär oss också att be. Och det är vid det tillfället som vi får den här bönen som vi alla har använt så många gånger. Bönen Fader vår. När Jesus har lärt om den bönen så fortsätter han med den kanske allra viktigaste poängen. Och den finns ju inte med när vi ber Fader vår, men det är kanske den allra viktigaste poängen i det Jesus undervisar. Därför att sen säger han, efter att han har lärt om bönen Fader vår, så säger han så här i vers 5, Lukas kapitel 11. Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Och därför säger jag er, be, så ska ni få, sök, så ska ni finna, bulta, så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vad var poängen som Jesus liksom hamrade in i den här berättelsen? Jo, han sa, det är det här med att vara påträngande. Jesus själv uppmuntrar oss och uppmanar oss, var påträngande i bönen. Ge inte upp. Och orden där be, sök, bulta, de står i presens particip imperativ, och det betyder egentligen be och fortsätt att be, håll på att be. Bulta och fortsätt att bulta, sök och fortsätt att sök. Det är det här enträgna, påträngande. Alltså på något sätt älskar Gud detta. Och han vill uppmuntra dig, ge inte upp. Du kanske har bett jättelänge för någonting. De här orden säger, fortsätt, var påträngande, ge inte upp. Fortsätt att be. Han vill att vi ivrigt söker honom i bön och söker det allra bästa. Därför att lite senare så säger han så här: om ni nu som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er far i himlen ge helig ande åt dem som ber honom. Gud vill ge oss det allra, allra, allra bästa när vi söker honom i bön. Och det här ser vi sen när lärjungarna tog det här bokstavligt sen. I apostlärningarna så läser vi gång på gång hur de samlades i bön. Och vid ett tillfälle i apostlärningarna 4, när de mötte speciellt motstånd, och folk sa till dem att hålla tyst, så samlades de i bön igen. Och i kapitel 4, vers 29, så står det så här. De bad: se hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Och sträck ut din hand och bota de sjuka, och låt under och tecken ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Och så svarar Gud på den enträgna bönen i vers 31. När de hade slutat att be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Kanske det här ibland känns avlägset för dig och mig. Kan det vara därför att vi på något vis har tappat eller inte använder den här viktiga nyckeln. Jag tror att vi behöver använda bönens nyckel på olika sätt. Vi behöver använda den för att låsa upp i församlingen. Och vill du veta hur man ska be för en församling så rekommenderar jag att läsa Paulus böner. Paulus han ber ofta för församlingen. Nästan i början på varje brev så ser vi en bön för församlingen. Och det är olika, men det finns liksom ändå en inriktning i alla hans böner. För Efesus församlingen där så ber han att Gud ska ge dem ännu mer vishet, ännu mer kunskap om vem Jesus verkligen är. Att de ska förstå hans makt och kraft, att de ska förstå vilket hopp han har kallat oss till och vilken oerhört kraft som finns tillgänglig för Guds barn. För församlingen i Filippi så ber Paulus att de ska växa i sin kärlek. Men inte bara växa i kärlek utan också växa i insikt och förståelse så att de kan avgöra vad som är det allra viktigaste och få urskiljning i den tid de lever i och sålla ut det mindre viktiga. För församlingen i Kolosse så ber han att de ska få styrka och kraft att vara uthålliga och tålmodiga. Och jag tror att vi kan lära oss av de här bönerna att hur vi kan be för vår församling. Och jag tror att det här är så oerhört viktigt. I höst så kommer vi ju fortsätta vårt arbete i de olika församlingarna. Och vi har sagt så här i missionsförsamlingarna, vi vill försöka samlas en halvtimme före varje gudstjänst nere i det vi kallar för gläntan. Och hoppas då att inte bara kanske de som just då medverkar utan flera andra ska komma med. Där vi ber och söker Gud i bön för vår församling och för våra gudstjänster. Välkommen med dit ner att be. Sen tror jag också att vi behöver använda den här bönens nyckel för att låsa upp i grannars och arbetskamraters och vänners och släktingars liv. Jag är säker på att det är många bönebarn som du har. Och bönen, den kan öppna deras hjärta, men den kan också göra någonting i mitt eget hjärta när jag ber för dem. Att jag får en större kärlek till de här människorna. Att jag kanske tar vara på de där stunderna då jag kan dela ett ord med dem, upptäcka de där naturliga tillfällena i vardagen. Det handlar naturligtvis om bön där i enskildhet där du är. Men kanske också att vi behövde bli lite mer frimodiga att be för personer som vi möter med olika behov. Hur många av er läser Dagen? Det är en del, va? Ja, jag tycker det är en bra tidning. I onsdags så kanske du läste Carl-Henrik Jaktlunds ledare. Och om, där han berättade om en intervju med rockmusiken Anders Wendin. Och där hade intervjuaren frågat Anders Wendin, är du ateist? Och så svarar Anders Wendin, ja, jag var ateist tills jag träffade Jesus Kristus. Vad hände? Och då berättar han, jo, på en turné i USA så var det två frimodiga unga kristna som kom fram och bad för mitt onda knä som hade plågat mig länge. Och så säger Anders Wendin, jag blev frisk och inte haft några besvär i mitt knä sedan dess. Det var Jesus Kristus som gjorde det. Och skulle jag fortfarande efter det sitta här och säga nej, jag kräver nog mer bevis. Ja, men då är man ju rakt av dum i huvudet. Och det är jag ändå inte. Vilket härligt vittnesbörd. Så jag tror att vi kanske behöver bli lite mer frimodiga att våga också be i vardagen för människor vi möter. Och så tror jag att vi behöver använda den här bönens nyckel för att låsa upp för Guds rike i vår bygd och i vårt land. Vi går snart till val. Och väldigt mycket av vår bygds, av hela vårt lands inriktning de närmaste åren, den kommer att avgöras av valet. Som församlingar så tar vi naturligtvis ingen partipolitisk ställning. Utan det får vi göra som enskilda. Men Paulus stryker under att det viktigaste allra viktigaste vi kan göra, det är ändå att be. Och jag citerar från första Timoteus kapitel 2 ur en modern översättning som heter The Message. Där står det så här: mitt främsta råd är att du ska be. Be på alla sätt för alla du känner, men be i synnerhet för makthavare och myndigheter att de ska styra väl, så att vi i lugn och ro får lov att leva enkelt i innerlig andakt som vår frälsare Gud vill att vi ska leva. Bönen är nyckel där alltså. Och det är anledningen till att vi kommer samlas i Skillingehus nästa söndag för att be inför valet. Och så skulle jag vilja tillägga, låt oss använda bönens nyckel för att be för våra förföljda trossyskon runt omkring i världen. De behöver vår förbön som aldrig förr. Gång på gång har det visat sig i historien att Gud har öppnat dörrar där det förut verkade stängt just genom bön. Så fortsätt att be. Fortsätt att bulta. Ge inte upp. Gud kan göra långt mer än du och jag någonsin kan drömma om. Ska vi se, jag hade två nycklar till här. Den andra nyckeln här, det är förlåtelsens och försoningens nyckel. Och jag tror att det är också en nyckel som vi behöver använda i ännu högre grad. Som Guds barn, som Guds folk, så undviker du och jag inte konflikter. De kan äga rum i våra allra, allra närmaste relationer. Också i ett äktenskap, eller hur? De kan hända på arbetsplatsen. De kan hända i församlingen på olika sätt. Och det är därför som vi också har fått förlåtelsens och försoningens nyckel. För det är klart, kortsiktigt är det allra enklaste liksom att ta fram den här mattan och sopa saker under mattan. Det är ju det allra, allra enklaste. Men risken är att högen växer av allt det obearbetade. Och efter ett tag så måste vi ändå ta tag i det. Och därför så uppmanar Jesus, var villig till snar förlikning med din motpart. Och Paulus, han skriver i Efesierbrevet 4:26: om ni grips av vrede, så synda inte och låt inte solen gå ner över er vrede. Vad menar han med det? Menar han att vi inte ska bli arga? Det tror jag inte att han menar. Det finns rättmätig vrede, och ibland är det nyttigt att bli arg. Eller hur? Men det handlar snarare om att inte låta den där ilskan stanna kvar och mala i vårt inre. Att göra allt vi kan att försonas igen med den som gjort oss illa eller den vi gjort illa. Och i samma avsnitt, om vi läser det, för att det är i Efesierbrevet 4 som han pratar om det här. Efesierbrevet kapitel 4. I samma avsnitt när han pratar om detta så säger han: gör inte Guds ande, helige ande, bedrövad, den här sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Utan gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, skymford, förolämpning och all annan ondska. Var istället goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Och det där bibelordet, det påminner mig om att Guds heliga ande har känslor. Han kan alltså bli ledsen. Han kan dra sig tillbaka om han märker att det finns sådant som täpper till kanaler, om det finns oförsonlighet. Du har säkert varit med, precis som jag, hur underbart det är när en konflikt blir löst. Det kan vara i en nära relation, som sagt. Man möts, man får tala ut, man får lyssna på varandra, man får förlåta varandra, och så försonas man igen och liksom luften rensas. Och man bara känner hur kanalerna för kärlek och kommunikation liksom är öppna igen. Jag har inte tid att gå in på allt som det här innebär. Men jag tror att här finns en hemlighet till friskhet, till förnyelse i vår gemenskap. Förlåtelse handlar ju inte om att låtsas om ingenting har hänt. Men det handlar kanske snarare om att inte längre envist skicka vårt skuldbrev till den andra personen som har förrättat mig eller gjort mig illa. Utan lämna över det åt Gud. Och ömsesidig förlåtelse, det är något av det underbara som vi kan vara med om. Då blir det verkligen försoning i ordets rätta bemärkelse. Sen händer det att Gud prövar oss ibland och frågar, är du villig att ge ensidig förlåtelse även om du inte får förlåtelse igen? För då är du fri. Ingenting blockerar dig. Och ett tips till dig är, om du är arg på någon och känner att den här ilskan fortsätter mot någon i din närhet, bed för honom eller henne. Därför att det är någonting förundligt med bön. När vi ber, då smälter ilskan och vreden bort i en atmosfär av bön. Så där får vi också använda bönens nyckel i bön för varandra. Så kanske det är dags för någon att få använda den nyckeln för att låsa upp. Så har jag en nyckel kvar här. Den sista. Alltså det är inte att de här är liksom mindre och mindre, utan den här kanske också behövde vara så här stor. Uppmuntrans nyckel. Ibland behöver den vara så här stor. Uppmuntrans nyckel. Och varför jag tar fram den är därför att det finns så mycket som vill och kan slå ner modet på oss i vår tid. Både ute i stora vida världen, men också i den mindre värld där du och jag lever och verkar varje dag. Det är väl sällan som vi har nåtts av så nedslående rapporter som just den här sommaren, eller hur? Det är kriget och våldet i Mellanöstern, i Syrien och Irak. Det är den här Ebola-epidemin i Afrika som ingen vet var den kommer att sluta. Och i vårt land har vi haft skogsbrand och översvämningar. Vi har en växande främlingsfientlighet. En nedslående rapport om den svenska skolan och så vidare. Och sen finns det ju sånt som vill slå ner modet i din personliga värld. Det kan vara sjukdom, ekonomiska bekymmer, oro för en nära anhörig. Det kan vara relationer som strular, du som är i skolan. Det kan vara kompisar i skolan som dissar dig eller provet som inte gick så bra eller något annat. Och därför är jag så oerhört glad för det här bibelordet. I Hebreerbrevet 3 och vers 13. Och Roger han citerade det också när vi var samlade i bön för inte så länge sedan. Ett underbart ord där det står i Hebreerbrevet 3 och 13. Uppmuntra varandra varje dag. Så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. I den gamla översättningen så stod det förmana varandra varje dag. Men jag är glad att det står nu i det nya uppmuntra varandra varje dag. Ett parallellställe till det här, det är första Thessalonikerbrevets kapitel 5 och vers 11. Och där står det så här. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni ju också gör. Och det står i sammanhanget av att mörket tilltar. Att Jesus kommer snart, att vi lever i den allra, allra sista tiden. Då vi ser liksom hur allting drar ihop sig. Och därför ska ni trösta och bygga upp varandra, säger Paulus. Och ordet därför, både uppmuntran och förmaning och tröst, det är exakt samma ord i grekiskan, parakaleo. Som kan översättas till alla de här tre orden. Ett jättebra svenskt ord tror jag, det är ordet coacha. Coacha varandra. Var en coach för varandra. Och vad är en bra coach? En bra coach är ju någon som, ja ni vet, om det är en simbassäng och någon, en bra coach springer bredvid den som simmar och säger ja, du klarar lite till, lite snabbare, du är snart i mål, fortsätt, håll på. Eller vi har sett i de här skidtävlingarna. Jag är alltid fascinerad av de här som springer bredvid skidspåret och säger, ja, fortsätt, håll ut. Du har tagit in en sekund, håll ut nu, ta i lite mer. Och så uppmuntrar de dem liksom, gå vidare. En bra coach måste ju också kunna korrigera ibland när det behövs, eller hur? Men framförallt uppmuntra han eller hon, gör tummen upp för det som är bra. Och det tror jag att vi är kallade till. Var och en. Och det här behöver vi alla. Jag behöver det, du behöver det och vi behöver öva oss på detta. Därför att vi svenskar kanske har lättare för att mumla och kritisera än att uppmuntra. Eller? Vi kan ha lättare för det. Och då tror jag att vi behöver öva oss i uppmuntran. Därför att som någon har sagt, uppmuntran är som syre för själen. Det händer någonting. Det står i Ordspråksboken 12:25. Bekymmer gör hjärtat tungt. Ett vänligt ord muntrar upp. Och vet du, Paulus, han säger till och med att vi ska tävla i det här. Romarbrevet 12, vers 10. Talar han om att tävla i uppmuntran. Han säger, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Jag tror att vi behöver öva oss i att använda de här tre nycklarna lite oftare i höst. Och inte minst också uppmuntrans nyckel. Låt oss skapa en uppmuntrans kultur som löser och frigör varandra i vår tjänst för Herren. Jag har talat om tre nycklar. Och du har fått dem alla i din hand. Bönens stora nyckel, förlåtelsens och försoningens nyckel och uppmuntrans nyckel. Låt dem inte ligga kvar i fickan. Utan ta fram dem ofta. Använd dem. Och lås upp med rätt nyckel. Så att Jesus blir ännu mer synlig. Och han kan få beröra både dig och andra. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har gett nycklar i vår hand. Tack för att du har gett oss bönens nyckel. Att låsa upp där det verkar helt stängt. Och tack, Herre, att du kan låsa upp de mest omöjliga situationer som svar på bön. Det har vi sett genom historien. Och det vill du visa oss gång på gång. Låsa upp, Herre, i vår bygd. Låsa upp i människors hjärtan, Herre, så att vi får se människor vända sig till dig. Låsa upp i våra församlingar det som kan vara låst och stängt. Herre, låsa upp i grannars och vänners liv. Låsa upp, Herre, i vår värld där det är olika konflikter. Tack att vi får använda bönens nyckel och hjälpa oss att göra det ännu mer uthålligt, ännu mer påträngande. Så tackar dig också, Herre, för förlåtelsen och försoningens nyckel som du har gett i vår hand. Herre, jag tackar dig för att det är möjligt att få låsa upp där också när det låser sig och när det blir en konflikt. Tack för att där kan du få ge oss, Herre, den här nyckeln på olika sätt till förlåtelse, till försoning. Herre, jag tackar dig att du vill låta oss använda den nyckeln ännu oftare. Och så tackar jag också för uppmuntrans nyckel. Herre, låt oss få vara med att uppmuntra varandra. Att hjälpa varandra att fortsätta lite till. Ända tills du kommer, ända tills vi spränger målsnöret och vi får möta dig precis sådan du är. Tack, Herre. Välsigna oss som församlingar nu när vi går in i hösten. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få vara med och välsigna varandra. Vi vill välsigna pingstförsamlingen och be att du ska vara med dem i höst och låta dem få uppleva, Herre, hur ditt rike kommer och din vilja sker och människor blir berörda. Och jag ber att vi i missionsförsamlingen ska få se ett verk av din ande mitt ibland oss. Där du öppnar upp, Herre, skapa en atmosfär där du får verka, där din helige ande får verka ibland oss. Herre, jag tackar dig och prisar dig. I Jesu namn. Amen.